Blått snack är gott snack. Hasse Slammer
och Ole Törner.
Och jag ska säga den blivande, alltså jinxar inte, men blivande ordföranden i MFF Support.
Valberedningsförslag till ordförande i MFF Support.
Välkommen säger vi till.
Alltså det här med Laban Falk, ja. Är det Arvid Falk eller är det Arvid Laban Falk?
Ja, men jag tror man kan ta med allihopa, för det är 50-50 Arvid och Laban, så det är svårt.
Men aldrig bara Laban? Aldrig...
Jo, alltså från, i familjen så är det bara Laban, och gamla vänner är bara Laban.
Okej. Okay.
Men professionellt är det Arvid.
Alltså jag tycker det känns så jäkla tryggt att sitta här med dels en MFF-supporter och dessutom en Åkarpsbo, kom vi fram till här precis, bara det.
Före detta.
Före detta Åkarp.
Ja, uppvuxen Åkarp.
Ja, precis, ja. Det är dina hoods.
Ja, det är
du, hoods. Det är Robin Paulsson och det är Lars-Erik Larsson och lite så.
Och Lukas Moodysson.
Ja, och lite så. Och några sådana till. Ja, vad härligt.
Och Hasse Stamme.
Och Hasse Stamme. Bara en sån sak. Men du alltså, när du fick frågan här att, av valberedningen, tankar, fundering, får du igenom huvudet?
Alltså det var... Det var faktiskt en helt sjuk min reaktion. Jag började storgrata. Det var jättefint. Jag blev själv förvånad av reaktionen faktiskt. Jag fick haft en liten sån tuff vinter med mycket, lite så identitetskris. Vem är jag? Och sen så fick jag då ett samtal från valberedningen och tårarna började rinna. Jag blev så oerhört stolt. Så det var fint.
Och så ska vi berätta då att speciellt då när pappa är boysare.
Konverterade MFF.
Konverterade, ja. Okej.
Ja, men han är ju boysare i botten.
Så han är konvertit kan vi säga.
Han är konvertit, ja exakt.
Och det var han som började ta med dig på fotboll och så också.
Ja, 100%.
Första matchen du såg, alltså det är en klassisk fråga.
Ja, och första matchen jag såg vet jag faktiskt inte, 100%. Jag vet bara när... kärleken till MFF föddes. 3-3 matchen 93 var det, va? Maj 93 med Helsingborg Malmö derbyt. Stod jag bakom Helsingborgs målet i andra halvlek, det är det jag kommer ihåg, så jag såg Malmö målen.
Och det var 93 som du började på fotboll då?
Exakt, och det var också efter det så har jag varit på i princip alla matcher.
Har man dessutom varit supporter under de här lite mörkare åren på 90-talet, alltså då är man ju riktig supporter, eller hur Arvid?
Exakt, alltså jag hade jättemycket problem apropå identitetskris, min liksom att den här omställningen från ständigt förlorande underdog till ett vinnande lag. Det var inte enkelt för mig faktiskt. Jag fick panik 2004 och flydde guldmatchen. Jag vågade inte säga den, så jag åkte till New York med en kompis. Följde den på Aftonbladet live. På Union Square på något café.
Hur firar man sånt i New York?
Alltså det var helt bizarrt. Alltså. Det blev en blöt kväll, helt klart. Men vi hade hel MF, liksom, tröjor och halsdukar och allting. Jag satt på det här kaféet och bara skräk när liksom, hela Aftonbladets hemsida blev ljusblå. Det kommer att vara,
men om du ska beskriva för någon som är icke-MFF och inte har blivit konvertit än. Om du ska beskriva vad det innebär att vara MFF-supporter. Kan du försöka sätta ord på det, Arvid?
Ja, men... Det finns ju någonting som gör MFF unikt av storlagen, och det är det här att det är hela stans lag. Jag älskar att MFF är hela stans lag. Det gör att sammanhållning, liksom gemenskap, passion, de här grejerna blir väldigt tydliga om man jämför med Stockholmsklubbarna till exempel, som har hat, rivalitet, konkurrens. Det tror jag liksom kännetecknar MFF så.
Det är väldigt mycket kärlek, känns det. Jag är ju ganska så ny i MFF-familjen, ska jag säga. Så, och jag bara känner att det varit stora öppna armar hela vägen. Så jag liksom upptäckte laget på allvar liksom, för ett antal år sedan.
Eftersom det är hela stans lag så måste också alla typer av supporterskap finnas. Och olika nivåer på det. Liksom. Så att,
Vi ska ju säga att det fanns en tid när IFK Malmö var stort och det inte var hela stans lag.
Men du säger?
Finns det ett sånt lag också?
Så att det har ju växt fram efterhand. Och det är ju också en liten twist på det att nu är det ju ingen som bryr sig om IFK Malmö. Nej. Alltså har på något sätt MFF vunnit totalseger.
Ja, precis. Någon sorts dominans, det är lite läskigt. Ja. Jo, men det är sant. Och det, man ser ju inte något riktigt slut på det heller. Det finns ju ingen klubb som tar upp kampen på det sättet. Jag tror det är bra.
Är ditt liv sådär så att det verkligen så här präglat av lagets med- och motgångar? Vi har alla kanske läst Fiberpitch eller en i laget.
Alltså det är olidligt som, alltså som yngre var det hemskt. Alltså jag var ju det, jag kunde liksom inte, jag sköt upp prov i skolan och liksom gick på alla träningar när det gick dåligt. Och, jag hade riktigt svårt att skilja på privatliv och supporterskapet. Men det har ändå blivit bättre med åren kan jag säga. Men visst, herregud, inför en Wolfsburg-matchen tar ju 1,5 timme tankeverksamhet om dagen. Det går ut över allting annat, det gör det.
Kommer du stå där på betongen?
Definitivt.
Är du en ståplatskille eller en C-platskille?
Ståplats.
Fortfarande?
Jajamän.
Du har ändå kommit upp lite i åldrarna, så fördomsfullt säger man det att när man börjar närma sig 40 så ska man inte vara ståplats.
Ja, nej, men det har svårt att säga mig flytta från ståplats faktiskt. Men visst, alltså, en och annan match om året, så om pappa är borta kan jag glida in och sätta mig på sittplats också. Mm.
Var han ståplats eller sittplatskille?
Han är ju en sån, när han berättar om sin gamla boys grej, så är det att han liksom låg bakom målet på...
Är han en av de här som har legat, alla de här, alltså, det gigantiska jättemålet som alla i den generationen låg bakom?
Exakt så, exakt det.
Det fanns ett sånt mål i Landskrona också.
Ja, jo, det fanns det. Så han har fina historier där. Från, nu är han ju en sittplats, man.
Sittplatsfetto.
Det var du som sa det.
Ja, det är jag också. Ja. Nu då. Beskriv tankarna på liksom att om du nu blir vald. Vad vill du göra?
Dels så är jag ödmjuk inför faktum att MFF-support, det finns ju stadgar och det finns en gemensam vision som man får ju koppla an till. Men jag tror att min styrka i ledarskap eller så har jag väl alltid varit kanske att få folk att jobba bra tillsammans. Alltså på samma sätt som jag pratade om gemenskap innan. Att få, jag tror det finns slitningar som jag tycker är plågsamma inom supporterkulturen. Det ska bli spännande att se om man kan jobba på enandet.
Det är väl, alla har ju ett mål, liksom, hålla på samma lag. Liksom.
Exakt.
Hur svårt kan det vara, känner man ju då, när man står utanför.
Precis. Nej, men så är det. Och egentligen när du säger stå utanför, liksom, det är egentligen ingen som står utanför ett MFF-support. Tänk att det är paraplyorganisationen, det är den stora liksom, gemensamma. Där ska liksom på något sätt hitta någonting vi kan samsas. Sittplatsfettorna och ståplatsidioterna. Ja, men vi alla ska liksom ja, men fan, vi enad fram tillsammans bakom den himmelsblå fanan.
Den här hösten har ju varit lite så här turbulent med sammanslagningen med LB07 som kom upp på tapeten. Alltså, dina reaktioner när den dök upp där här efter sommaren?
Jag är ändå så pass gammal så att jag liksom förstår, och kommer också från en, liksom en affärsvärld. Så att jag förstår MFF ville göra, jag förstod de sidorna. Sen så tycker jag att det var helt fel väg att gå. Så jag tycker att jag blev väldigt stolt över att föreningen ändå slöt upp i den här frågan relativt bra på årsmötet och röstade som vi gjorde. Jag tyckte det var... För mig, min personliga åsikt är att jag tyckte vi gjorde rätt val.
Och nu så går LB:s elitsatsning i konken, höll jag på att säga, eller i varje fall i putten.
Och det känns ju supertråkigt verkligen, precis som det Sjöbros drabbades av det. Och på något sätt så skulle jag inte vilja skylla det på MFF eller MFFs beslut, utan snarare på en extrem ojämlikhet inom idrotten och fotbollen. För att det är ju helt galet att vi inte finns sponsorer som kan täcka, och ett intresse för damfotbollen måste vara större. Så att det är väldigt enkelt att skylla på den stora, stygga storklubben. Men det här är ett strukturellt problem.
Vi kan ju vända på det också och säga att MFF Support ska ju även jobba inåt i kontakterna med MFF. Yes. Och liksom vara en samtalspartner med dem. Borde inte någonstans MFF och MFF Supporter prata om det här innan med LB07, så att de som hade koll på att det här skulle hända som hände kunde varna till MFF?
Ja, jag har för liten insyn där faktiskt i hur, om den diskussionen fanns överhuvudtaget, men jag har ju svårt att se att den fanns. Ja. För att då hade den nog skötts på ett annat sätt. Och det är mycket möjligt att det här, om det var presenterat på ett annat sätt, om liksom det lags, det hade kanske funnits ett tredje alternativ. Det brukar ju finnas det. Det blev väldigt svart. Den här diskussionen blev som allting annat i samhället. Det blev en sån polariserad
bild. Antingen mot, med oss eller mot oss.
Exakt. Antingen så är du för den moderna fotbollen eller emot den moderna fotbollen. Alltså det, jag tror inte riktigt på att världen är så enkel. Att, så tillsammans, återigen, jag tror du har rätt där, hade nog kunnat hitta ett tredje alternativ kanske. Som hade varit bättre för LB07 också.
Jag tänker tanken också det här med att nu när vi har ett damlag i föreningen, det var ju jättespännande och jättemånga som slöt upp på första träningen och varit mycket hås, men sen kommer ju den vanliga serielunken igång. Hur kommer supporterskapet då? Kan jag sitta och fundera på lite grann? Alltså att en sak är att kämpa med de stora storlagen i en elitettan som det kanske hade varit med LB07. Hur ser du på alltså, supporterskapet där och hur MFF support backar?
Så att MFF support backar, det gör vi ju 100% såklart det här. Det är jag helt övertygad om. Och sen tror jag definitivt att det kommer bli jättemycket folk på första matchen. Jag tror att Svenska Cupen blir ju superspännande. Nu förlorar vi visserligen den här träningsmatchen med 7-0. Det var ändå bara 7-0. Det betyder att mot ett elitettanlag hade vi säkert kunnat stå oss ganska bra. Så kan man hoppas på en rolig lottning där. Kan det bli mycket folk. Sen handlar ju inte supporterskap alltid om att komma till stadion och se matcher. Man kan vara supporter på olika sätt. Jag tror att det kommer att bli, men för er, ett stort intresse. Mm. Det lyfter intresset för damfotboll liksom i er podd till exempel. Sydsvenskan. Mm. Jag tror liksom att det kommer att bli en mycket lästa artiklar.
Mm. Det är ju så att det hade varit svårt att inte vara en hel förening också. Det är ju rätt självklart att man ska ha både damer här.
Ja. Ja, verkligen. Alltså det här är fantastiskt. Det här skulle, beslutet skulle tagits för länge sedan.
Bara att man packade ihop det för 4 år sedan. Liksom, det känns ju liksom, det känns inte så 2000.
Nej.
På något vis.
Och det var ju många som var skeptiska även då. Även om...
Ja. Men du vill glömma det viktigaste. Alltså, förhoppningen, vi ponerar att du blir vald här nu i eftermiddag. Mm. Men då kanske folk undrar, vem är Arvid? Kan du berätta lite grann? Alltså, förutom att vi hittade Åkarp Connection. vad gör du? Vad är ditt civila? För att du kommer ju inte sitta på supporterstolen som ordförande hela tiden.
Jag har ju varit smart nu. Så när jag lyckats hitta ett jobb igen där jag pendlar mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Vilket betyder att jag i princip kan säga alla bortamatcher relativt enkelt. Jag jobbar åt en hotellgrupp som heter S-Hotell. MJs i Malmö var jag hotelldirektör på innan. Men innan det startade jag Bullbar i Malmö.
Okej, okay. Jobbar kvar där fortfarande eller?
Nej. Jag liksom startade det och sen startade jag Bullbar i Göteborg och sen jobbade jag som marknadschef åt dem. Sen har jag jobbat åt Media Evolution City lite. Där gjorde jag, var jag projektledare för en internationell tech-konferens.
Okay.
Och innan det så har jag haft skivbolag och spelat i band och turnerat med det. Och DJ och festfixare och teaterproducent.
Skivbolag, vad heter skivbolaget?
Canary Records heter det.
Oh, ja, klassiskt. Och vilket band var bandet, ska vi säga?
Vit Päls heter bandet.
Det var rätt bra.
De spelar ju faktiskt en Vit Päls-låt på stadion fortfarande innan match. En MFF-låt.
Okej, okay. Är du hobbymusiker fortfarande eller?
Nej, det är inte. Men hobby-DJ är jag fortfarande.
Okay.
Spelar i Stockholm i förrgår till exempel.
Okej, okay. Vad spinner på skivspelaren om du själv får bestämma?
Om jag får själv bestämma... det är svårt.
Alltså det... En US-12 som du absolut inte kan vara utan.
Åh, gud.
Ja,
säg inte.
Det är... du sitter och funderar så.
jag säger pass på en. Men musikmässigt är det ju mycket... vad kan man säga? Det är svårt. Pappa är jazzmusiker från början. Jag har alltid jazz i bakgrunden. I mig. Och sen så man... jag lyssnar jättemycket på house, men då är det inte den här liksom moderna housen,
utan
Detroit house eller Chicago house och mycket disco och soul.
Jag hade en period så jag hette Hasse House en gång i tiden på och körde ett program som Club DuPont på Radio P4, Radio AF.
Är det sant?
Så vet alla mina studiemedel, de ligger nerplöjda i US-12 som står, som numera har fått flytta in i huset igen.
De kanske man får rota i någon gång.
Frankie Knuckles och andra husgudar.
Alltså Frankie Knuckles är
det bara Joey Negro liksom.
Lyssna på Whistlesong med Frankie Knuckles nu på morgonen.
Fantastiskt. Ah,
Flöjthouse, underbart.
Det roliga här är ju att det här du pratar nu, det är ju absolut inte vit päls.
Nej, jag vet.
Vit päls är något helt annat.
Ja.
Hur hamnar du i det, facket?
Ja, men jag är musikalisk allhätare liksom. Jag tror då när Kalle som har, är liksom, har vit päls, när han startade det, då bodde vi nära varandra och jag hade en jättestor lägenhet på Möllan. Så vi liksom byggde en liten studio, så han började spela in låtarna och sen så behövde vi något skivbolag och så började jag köra lite med honom och sen så helt plötsligt fick jag en trumma. Det var allt jag fick. Så jag hade Jesus and the Mary Chains, alltså Bobby Gillespie, Jesus and the Mary Chains. Mm. Han fick också en trumma som bara spelade Be My Baby-kompet med The Ronettes. Bam, ba, bam, 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 bam. Så det var det jag fick göra i Vittfäls. Köra och spela Be My Baby-kompet liksom.
Ja, det är inte det sämsta.
Nej, verkligen inte. Men sen så visade det sig att jag var bra på arrangörfester och sköta liksom skivbolag.
Kan man säga att du är Skånes Bindefält? Nu lägger jag något på din axlar.
Ja, verkligen. En sån, ja, om han gjorde fler saker utan att tjäna pengar på det. För skivbolaget gick ju då också i konkurs när jag betalade så mycket för en musikvideo med ett engelskt band så att vi inte hade råd att ge ut singeln.
Vilket var bandet som vi ska hänga?
Vad hette han? Han hette Tafra.
Gav du ut någonting som fortfarande liksom är med i bilden är bra?
Nej. Ja, alltså allting är bra, men det var väldigt indie. Väldigt indie. Lokalt. Lite danskt band som heter Scaredy Cat som jag älskade.
Men du får göra en hotelldirektör. Alltså det är ju lite spännande. Mm. Alltså det låter ju som att
Hög hatt.
Står och välkomna. Alltså lite grann som cirkusdirektör fast lite finare.
Ja. Ja, eller inte finare kan jag.
Eller, men vad gör du? Allvar?
Ja, nej, men här, det var faktiskt, jag kom på, jag fick ett mejl av någon som sa att ja, men, vi har blivit rekommenderade att prata med dig, vi ska öppna ett hotell. Och då trodde jag att de ville träffa mig för att jag kanske kunde tipsa om någon som jobbade om hotell. Och så kom jag då till gamla hotellmäster Johan innan i lobbyn och så kom det en kille i vit skjorta och jag hade någon skrynklig Keith Haring print t-shirt och så sa han, kolla lite konstigt med mig och så sa han, ja det är du som arbetar, ja men följ med in här i konferensrummet. Så kom jag in i konferensrummet så var det en kille till i vit skjorta, sätt dig här bakom en bänk liksom. Och jag bara, fan är det här för någonting? Ja. Då började de fråga och prata om det här projektet, att de skulle bygga om Mäster Johan. Och sen så slutade de med att vi gillade varandra jättemycket. Och när jag gick ut därifrån så ringde jag min flickvän och sa, jag tror att jag har blivit intervjuad för ett jobb. Mm. Och sa hon, till vadå? Hotelldirektör. Och sa hon, vadå, tyckte du det var kul? Jag bara, ja, det verkar vara jätteroligt. Så att jag sökte inte, utan vi liksom blev lite förälskade i varandra. Och sen som hotelldirektör då på MJ så är det ju att vi ville göra ett... Mäster Johan var ett klassiskt liksom, affärshotell, superfint, väldigt liksom, bra rykte. Och sen så, men att jag skulle göra det kul.
Lite busigare så liksom.
Ja, exakt. Så vi liksom skruvade upp volymen på allting och kör liksom DJs och byggde ett kök och så till att det blev liksom
ett... Men ett modernt sexigt hotell 2020, alltså i den världen, alltså, hur tycker du det ska se ut?
Det är, liksom, det är helt beroende på purpose, tror jag. Men jag tror att det är liksom lite ute och bygga ett renodlat affärshotell. Jag tror liksom att man måste komplettera med liksom nöjesresenären för att få liksom en folk till alla timmar. Och samtidigt, och samma sak med 2/3 av omsättningen på MJS kommer från mat och dryck. Mm. Alltså vi säger ju här att vi är en restaurang med hotellrum snarare än att vi är ett hotell med restaurang. Mm. Och det tror jag, om man kollar internationellt så är det en genomgående trend att man liksom bygger ihop restaurang och hotellverksamhet.
Hur ser dina dagar ut om vi håller oss en liten kort stund till på hotellvärlden? Alltså, ja. Är det mycket möten eller så här, bara går och kolla att de har dammat på hotellrummen? Eller?
Ja, det är mycket möten och det är mycket personalfrågor. Vi är 90 personer ungefär som jobbar här. Man ser till att alla mår bra och försöker liksom släcka lite bränder. Och sen så har man, det är mycket möten. Det är. Men mycket roliga möten också. Till exempel spela in en podd.
Ja. Vad har du för nytta av den här bakgrunden när du ska bli ordförande? Alltså, kan du hämta någonting från det här entreprenörskapet, kan man ju kalla det?
Ja, ja, men det tror jag nog. Om MFF, om det är det vi vill, ja. Men återigen, jag tror att det är min största styrka, eller det jag har jobbat med mest, det är ju att få ihop människor, alltså själva liksom ledarskapsbiten. Och där tror jag, ja, men jag har ju stått på ståplats hur länge som helst. Jag har många liksom gamla vänner som är eller har varit liksom från Ultraspalhanger. Jag har massa gamla vänner som står på Roys. Jag har liksom pappa på sitt plats och hela det. Alltså, och varje gång det kommer liksom de här känsliga diskussionerna så känner jag att jag är ganska bra på att försöka hitta det där tredje alternativet. Mm. Och förhoppningsvis så kan jag använda mig det även med MFF Support.
Det finns ju ganska många kopplingar till exempel Supporterhuset, Malmö systrar och så vidare. Hur kan man få den kopplingen att bli ännu starkare?
Ja, men det får vi se. Jag är väldigt nyfiken på just de grejerna. Alltså Malmö systrar, det är full av beundran för allt de har åstadkommit. Och Supporterhuset, det är ju helt magiskt. Jag har ju bott bara runt hörnan och varit där och gjort flaggor och liksom tagit med kompisars barn och alltså varit där på föreläsningar. Och det hoppas jag verkligen kunna få en mer inblick i och ökat samarbete med dem liksom.
Du kommer kanske stå som ordförande när ett av de absolut största bortaföljerna i mannaminne tar sig iväg ner genom Nordtyskland.
Jag vet, alltså, det är, jag börjar undra om det är det. Det är ingen som vågar ta det ansvar som man skickar ut mig på det självmordsuppdraget. Han överlever en månad.
Ja. Sen tar vi någon annan kamikaze-pilot än Arvid.
Exakt.
Vad är det, 8 bussar som MFF Support kör?
Ja, och det potentiellt, som jag förstått, kanske det blir fler dessutom. Så att, ja, det är helt galet. Och till det kommer ju alla andra supporters bussar och bilar. Det kommer att bli magiskt. Det är fantastiskt.
Den här klassiska bortamatchen mot IFK Göteborg där alla debatterar hur många supportrar som egentligen var på plats. Var du där?
Då 2004.
Ja.
Ja, jo, men det var jag. Det var ju magiskt, verkligen. Det var liksom direkt efter det som jag flydde för att jag var så nervös. Så jag kunde inte vara i Sverige när det var när Malmö skulle spela. Jag klarade inte det. Det gick liksom inte. Det var det där att liksom ha liksom växt upp med MFF som ett lag som alltid förlorade. Jag hade liksom lite svårt att se oss som vinnare.
Ja. Men hur är det att leva tillsammans med en fotbollssupporter i själ och hjärta? Måste sambon också vara en stort himmelsblått?
Det underlättar. Hon är psykolog. Det underlättar. Men så hon förstår att jag behöver det. Men hon är definitivt himmelsblå. Men, och går inte på alla matcher. Men hon älskar att gå på. Hon älskar att sjunga och liksom på ståplats. Hon älskar att vara på ståplats. Så att, det är jag väldigt glad för.
En urkraft liksom så på något
ja,
vis.
Ja, precis. Alltså just den där, jag kommer ihåg liksom, om det är torrögd. Mm. Första gången jag tog med henne på fotboll. Hon har aldrig varit på fotboll. Liksom, och, det lämnar ett jättestort avtryck. Men hon kanske går på en mellan 5 och 10 matcher på en säsong. Så är det ganska frekvent.
Var du smart att du tog med henne på rätt typ av match också första gången?
Nej, jag tror hon kom på så Helsingborgs derby eller sånt. Det var något där hon verkligen fick se min dåliga sida. Kom ut något fult ord kom ut av munnen.
Om vi pratar om de här klassiska sakerna som mest minnesvärda match, favoritspelare och allt sånt.
Genom tiderna, favoritspelare. Alltså jag hade en riktig crush på Dejan Pavlovic när jag gick på gymnasiet. Det var liksom en, jag vet inte varför han fick på något sätt, han var så himla mycket MFF för mig. Jag vet inte hur han blev. Och Yxel såklart, där. På senare tid, alltså Durmas älskade jag, alltså verkligen. Det var liksom en, alltså hans utveckling från att ha varit, att han ofta liksom dribblade av 8 man på väg tillbaka hem till egen målvakt till att han faktiskt började göra poäng. Det var jävligt kul att se den enorma tekniken liksom, som han faktiskt hade väldigt tidigt. Liksom. Men han bara var så oerhört ofunktionell till en början. Alltså, och i dagens Erdal är ju min stora favoritspelare i MFF nu. Det har varit, han är, Jag har liksom gjort ett statement där. Det är bara han och Mackan jag följer på Instagram.
Jag är en Svanbergare. Alltså jag är så här,
jag gör Svanberg är underbar. Ja. Ja.
Och matcher?
Och matcher, det finns ju både bra och dåliga. Men det är någonting med bortamatcher. Mm. Som en... Niklas Skog kastade ett inkast rakt i huvudet på Henrik Larsson när han var förbannad uppe på Helsingborg. Ett minnes... Ett magiskt moment. Molins... när han jagade hem 50 meter för att riva ner... Vem var det? Det var nog också HF Derby. Kanske det var Mattias Lindström eller någon som han liksom glidtacklade bakifrån och snodde bollen tillbaka. Den matchen var ju också faktiskt... Den var enorm. Alltså, det derbyt, när var det? Nu står det still i huvudet. Men på nya stadion, Molin skur ut innan match och gör liksom korstecken och pyrot och röken ser helt magiskt ut faktiskt.
Ja, jag är kass på årtal. Ja, jag vet vilken match du menar.
Ja, jag kan, var det 2010? 2011? Kan det vara så tidigt? Ja,
10 var ju det här året och MFF och HIF tävlar ja, hela in i
Malmö. Malmö vann, exakt. Det måste vara 2010 det var då. Ja. Det var en fin säsong.
Europamatcherna, om vi går till dem. Alltså, vilka är de mest minnesvärda där?
Juve borta i Champions League. För mig var det en så ögonöppnare i... Okej, nu är vi i ett helt annat forum. Taxichauffören släppte av oss. Vi kom liksom lite sent, jag och tre kompisar. Och taxichauffören för jävla släppte av oss på helt andra sidan stadion. Liksom allt liksom bemötande var dåligt rakt igenom. På ett härligt sätt. Och...
Så det gick där skammens väg genom borta supportarna.
Ja, verkligen, verkligen. Och sen hur de hade liksom 4 gånger så höga högtalare och spelade jättehög italiensk slager så att man inte kunde liksom höra. Man kunde inte sjunga någonting på borta sektionen för att man var liksom överröstad.
Det bara ringde er och slammas åt i hela huvudet,
ja,
eller?
Exakt. Men rent att liksom hela den matchen är som en... Att det stod 0-0 i halvlek och det var så mycket adrenalin och Paas och Liechtensteiners dueller på kanten och... Men det, så den, på något sätt så hela den resan var faktiskt riktigt härlig. Annars så dåliga minnen i Köpenhamn borta, Royal League, där var jag också. Den minns man ju varje minut av, men av andra anledningar.
Fick du något stryk där uppe på läktaren eller?
Nej, jag hade turen att vara extremt bakfull, så jag och en kompis satt liksom 20 meter från klacken. Mm. Så vi satt liksom mellan poliserna och kravallpolisen.
Så du kunde följa liksom på sidan?
Ja. Så det var riktigt läskigt faktiskt.
Men de var plötsligt bara puff, alltså beskriv den känslan när ni fattar att här händer grejer.
Alltså, det var alltså nästan som man i efterhand, som att det var koordinerat. Just att där vi satt då, liksom, precis bredvid klacken, så var liksom de här kravallpolisen satt liksom taggade, fullt utrustade redan när vi kom in på arenan. Liksom. Och sen när det där började, man förstod, gick tusen, man blev livrädd verkligen. Det var riktigt läskigt. Det är det otäckaste jag varit med om i supporterväg faktiskt.
Då bara man fundera lite grann. Så.
Ja, att man känner sig väldigt inlåst på en läktare. Alltså så här, det finns ingen riktig stans. Alltså att utrymma en läktare tar tid. Och man börjar förstå liksom hur panik kan sprida sig. Nu var det ju ändå, det var ju inte så mycket folk. Vi hade ganska mycket yta ändå. Så folk kunde ju sprida ut sig. Men tänk om den sektionen hade varit full och det hade hänt. Då hade det blivit katastrof liksom.
Och därför upplevde du verkligen revanschen nu mot FCK senast.
Men det var liksom, där snackade jag om att liksom i en vecka, jag var nervös, kunde knappt sova i en vecka. Och sen så var det nästan så att liksom proppen ur, det blev liksom, alltså, hemmamatchen blev inte aldrig så magisk som jag hoppades. Faktiskt var någonting, jag tror att förväntningarna var för höga. Och så var Köpenhamn så fruktansvärt dåliga och vi lyckades inte vinna, det var frustrerande. Det kanske var det.
Vilken spelare skulle du vilja se vända hem? Alltså om du, det finns ju, det spekuleras och det är silly season och det ena med det tredje. Liksom. Alltså din dröm hemvändare?
Då måste jag ju säga Domas då. Ja. Jag tycker fortfarande att han hade kunnat göra 2-3 riktigt bra säsonger i Malmö. Men jag hade inte haft något emot Ola Toivonen heller. Alltså nej. Om man tänker att Kiese, vi har ju bara Kiese till sommaren liksom, skulle han göra, alltså garanterat eller så, gör han en bra vår och försvinner igen då kanske vi har byggt spelet med en taget spelare som det kanske det läget att ta hem Ola Toivonen.
Och sen om ett par år så ponne.
Sen ponne, ja. Okej, okay. Jag drömde kanske lite för lågt där. Ponne kom hem nu. Det hade varit magiskt, såklart.
Hur mycket personlig kontakt har du med spelare och ledare i MFF? För att du kommer ju få nu på ett annat sätt.
Ja. Ja, det är väldigt lite. Jag har några som är stammisar här på hotellet. Men annars så är det...
Kommer du vara lite starstruck så där första gången när du kommer sitta där tillsammans med... Eller blir du inte så starstruck kanske?
Jo, lite blir man ju såklart. Det kan nog bli, definitivt. Jag bara tänkte på vem jag skulle vilja göra. Nej, ja. Men Mackan var här på hotellet häromdagen faktiskt och käkade lunch. Och då blir det fortfarande ett litet sånt sug i magen. Det är härligt.
Är du som alla andra... Liksom att Mackan är utmanare till Bosse Larsson om tidernas största.
Ja, men det skulle jag säga. Sen så var jag här Bosse i flera matcher och ja, det är svårt att jämföra. Men de två, han har ju fått konkurrens i alla fall, det tror jag.
Reflektioner kring den så mytomspunna vid det här laget borttransporterade i någon källare någonstans, Zlatan-statyn.
Ja.
Funderingar där kring...
Det väl, tror jag var rätt val. Att sätta den i en källare for now. Sen, återigen, nyanserad bild. Jag tyckte, jag blev precis som väldigt många andra men så bara väldigt extremt besviken på Zlatan och de uttalanden. Och jag kände direkt att den här ska nog flyttas, den här statyn, för att annars får den stå kvar. Och jag tycker det är synd, jag kommer alltid att älska Zlatan för dels för det han gjorde i Malmö. Faktiskt liksom tog oss tillbaka och ja, utan den försäljningen vad hade vi? Det var en kickstartade liksom tillbaka så att det kommer liksom aldrig riktigt att försvinna. Men jag tycker det är helt rätt att flytta på. Den ska inte stå där.
Men vi har lärt oss någonting. Alltså aldrig några levande personer eller typ så.
Ja.
Alltså Bosse Larsson hade ju känts någonstans så här in the circle of life någonstans och haft Bosse ingen hade diskuterat tror jag.
Nej.
Bosse är väl 75 nu så han kommer nog inte hitta på så mycket.
Nej, förhoppningsvis. Det kanske är the curse av att få en staty. Alltså, vi sätter upp en staty på Bosse så kommer han gå ut och med att han är trelleborgare eller något sånt.
Han har köpt upp Landskrona Boys eller,
ja,
eller IFK Malmö.
Ja. Nej, det var en väldigt viktig lärdom tror jag. Alltså det här, jag har inte tänkt på det själv. Man ropar ju gärna efter en staty på någon som har gjort något så stort som en Zlatan till exempel. Men, och staty i sig är inte fel, men placeringen var ju katastrof.
Det var väl lite så också att MFF fick statyn på halsen på något vis. Så att det är ju egentligen Svenska Fotbollförbundets staty som de har gett till Malmö stad. Och sen har Malmö stad valt att sätta upp det på sin kommunala mark utanför.
Yes.
Eller hela stadion.
Exakt.
Och så liksom fick MFF och MFF-supportrarna efter det som hände.
Och det är ju svårt för vad är det blir också den här diskussionen vad är supportrar och vad är liksom supporterskap och vad är huliganer och vad är jag tror folk hade varit rätt förvånade om de visste vem det var som tog ner statyn liksom. Alltså det är.
Men du, alltså, du verkar ju ha ett så här sjukt bisse, festfixare, hotelldirektör och mångsysslare deluxe. Hur ska du hinna klämma in MFF support in däremellan som ändå periodvis tar en hel del tid?
Mm. Ja, men, ja och det var en fråga om min flickvän var han ställde. Och det var också ett krav att jag kommer att engagera mig lite mindre i vissa grejer som jag har. Lite mindre festfixargrejer och lite mindre DJ-ande mot det här.
Fyra guldfester kan du få fixa.
Ja, exakt. Det är ju perfekt.
Har du varit med i någon guldfestfirande tidigare?
Nej, aldrig faktiskt. Jo, MFF-spelarna hade sin guldfest här faktiskt senast vi tog guld. Både MFF Rosengård senaste guld firar de här också. Men nej, så som arrangör ja, men inte som deltagare.
Om vi bara säger att MFF tar guld i år
ja.
Och du får fixa festen,
ja.
Vad gör du då?
Åh, herregud. Ja, men vi måste ju vara här, det är ju klart, det är givet.
Är det detta hotellrum, vi ska säga att vi sitter på ett hotellrum, är det detta hotellrum som vi kommer att ställa lagkaptenen och spraya honom guldgul från topp till tå?
Det hade varit en ära, det hade varit en ära.
Okej.
Det är väl Aftonbladets grej egentligen.
Ja, exakt. Så dränkar de med champagne här eller någonting. Ja. Nej, men... Det är klart, det hoppas man ju på. Alltså jag har vi potentiellt i 2 guldfester. Det hoppas jag att vi ska få. Det är väl jag kuppen tar sen äntligen. Jag har en bra, utan att jinxa det, så har jag en bra känsla för det.
Vi har ju en fråga vi inte har ställt som förr eller senare hamnar på ditt bord också. E-sport.
Ja.
Ja. Vad tycker du om e-sport?
Åh gud, jag är också kluven. Jag kommer ha en diplomatisk svar igen. Jag har faktiskt en kompis som jobbar för en av världens största så e-sportslag, Fnatic i London, som marknadsför. Och jag ser ju vilken enorm potential, vilken budget de rör sig med. Det är helt galet. Och jag har varit och besökt, de har liksom sitt kontor på Red Church Street uppe i Shoreditch i London. De köpte ett helt hus och bara målat det gult och skrivit Fnatic på väggen. Det är bara sådana koreanska tonåringar som går och dricker energiläsk och folk som går liksom och instagrammar.
Kan inte du känna också så då, Arvid? Alltså jag var på den här Dreamhack för några år sedan uppe på Malmö Arena. Ja. Fick gå backstage och bland de här lagen och bara inse att den här Jolt Cola-generationen med extra allt, de tjänar mer än jag gör under hela min livstid förmodligen.
Ja, ja, nej, men alltså, och det är ju det. Det är ju bara, det får vi bara acceptera. Ja. Att, men så ser världen ut. Jag kan inte säga att jag kollar på e-sport idag, men jag förstår att vi kommer behöva jobba med det på något sätt. Sen om MFF ska göra det som vi gör idag, eller om det ska ändras på, eller... Och hur kan man ha skapade supportrar och hur skapar de supportrar? Alltså det är nya kanaler. Jag blir chockad av ungdomar dagligen. Alltså häromdagen så hade jag ett möte med en person som vet, på mobiltelefonen hade knappen för telefon. Hade hon flyttat in i liksom en mapp som heter kommunikation och som mutat. Hon liksom, telefonen liksom inte, det var bara liksom 118 missade samt. Och hon liksom inte, använde liksom inte telefon. Hon har en telefon där inte funktionen telefon används. Så jag känner mig gammal som 39-åring då. Men jag förstår ju att e-sport kommer bli en grej. Får vi se om vi ska vara med på det taget eller inte. Men...
Sen är det ju så att du har faktiskt gått med vinst hittills för MFF.
Exakt. Men jag vet inte hur intresset, jag har lite svårt att säga. Hur många är det som kollar på de här?
Ja, alltså jag försökte kolla på en sån, ja. Men det var ju fullständigt ointressant. Alltså jag kan förstå att det är jätteintressant att spela och jättekul, ja. Och så vidare, men att titta på det ger mig absolut ingenting.
Nej. Jag tänker att om man spelar mycket själv, då kanske det blir roligare, precis som all idrott egentligen. Om man liksom förstår svårigheterna och så blir det roligare. Men, ja. Jag är kluven själv liksom.
Där har jag en fråga att ta tag i. Om peppar peppar i eftermiddag du blir vald.
Ja, ja, exakt,
ja. Arvid, lycka till.
Tusen tack.
Så ses vi här om ett tag när du är formellt inklubbad.
Jinxa inte nu.
Knack i trä.
Tusen tack.